Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
En podcast från Aftonbladet.
In the supermarket you have eggs class 1, class 2, class 3. And some are more expensive than others and some give you better omelets.
That's the wrong information. Wrong information.
I didn't say that.
That's the wrong information.
Do you think I'm an idiot?
Wrong information.
Now look at me when I talk to you.
Your job is to tell the truth.
That's the wrong information. Wrong information.
Varmt välkomna till Sillypodden, allihopa som är på YouTube och TikTok eller om ni är i era poddspelare och lyssnar. Makota Sara heter jag och med mig i studion idag Kevin Bader från Fotbollskanalen, välkommen in.
Tack så mycket, tack så mycket.
Och Sean O'Brien från desken här på Aftonbladet, välkommen in också du.
Tackar, tackar.
Ja, jag tycker att vi faktiskt går rakt på sak. Ska sägas också till alla er som är ute och tittar på det här live via YouTube och TikTok att in i kommentarsfältet, skriv era frågor och så kommer de via vår producent Kristoffer Bodin in till mig här i studion. Ska vi ta upp så många vi kan här också under den här knappa timmen vi kör. Men Alexander Isak måste vi ju börja vid. Det finns ju inget annat än det. Med tanke på att det kom uppgifter igår, det var El Diario Vasco i den baskiska tidningen som kom med uppgifterna först om att Real Sociedad och Newcastle kommit överens om en övergång för vår svenska landslagsstjärna. En övergång som uppges kosta 70 miljoner euro plus 5 miljoner euro i bonus. Det har diskuterats lite olika siffror. Där någonstans ligger det i alla fall. Vi har haft lite olika uppgifter om exakta summan. Men ja, Alexander Isak flyttade till Premier League, blir den dyraste svenska fotbollsspelaren genom tiderna, beroende på om man räknar värdet på Samuel Eto'o där i Zlatan-traden. Ja, han blir det. Dyraste köpet för Newcastle genom tiderna, dyraste försäljningen för Real Sociedad genom tiderna. Ja, till att börja med, hur reagerade ni när det här kom?
Alltså, man blev lite, först kom det ju där med El Diario Vasco som inte jag har så bra koll på.
Men det är ansedd
lokaltidning. Lokaltidning känns det som att de har koll på sina egna så att säga. Men så då fick man lite puls, men sen började David Ornstein brumma på och sen kom Romano och då kändes det, shit, det här kan faktiskt hända.
Ja, nej, det är, alltså jag vet att jag har suttit här i den här podden förut och sagt att jag vill inte se, alltså, Alexander Isak göra den här flytten. Varför ska han göra en flytt som är sportsligt? Alltså åtminstone i samma led till och med neråt. Sett till vart Real Sociedad är, sett till vart Newcastle är i sitt projekt. Men samtidigt, det går ju typ inte för honom att tacka nej till ett sånt här anbud. När det är också tydligt, det här Newcastle är ändå ett Newcastle som absolut, de har väldigt mycket pengar. De spenderar så mycket som krävs för spelare. Och det har vi sett också sen då de har fått den här saudiska investfonden som har gått in, eller saudiska staten som har gått in med pengar i klubben. Men att de lägger de här pengarna på Alexander Isak är en indikator på hur högt de värderar honom. Och hur stor framtid de ser och vad de ser att han ska kunna göra.
Definitivt, alltså, det är ju en spelare med enorm potential. Han kanske inte hade sin bästa säsong förra säsongen, men han har ju visat stundtals flera gånger vilken spets han har. Personligen kände jag ju precis som du, alltså, det var ju, känns lite overkligt att det plötsligt kom och att det var Premier League då för Alexander Isak. Det är ju svinkul tycker jag. Men det kommer ju sen också hela den här vågen efter han bara, vart är det han ska egentligen? Han ska till Newcastle. Och det är tyvärr det som, eller, det dämpar ju, i alla fall för mig personligen. Det blir ju knas på det hela.
Det blir ju det. Samtidigt som man har sett folk såga Henrik Stenson för att han med livtåren. Det här är alltså samma pengar.
Exakt.
Men om man bortser från det sportsliga så ser jag verkligen varför Isak tar det här steget. De har väl legat och harvat på runt Europaplats och han har väl inte utvecklat sig jättemycket det senaste året. Så nu får han en klubb som vill ha honom till vad det krävs. Det är en ny sportslig satsning, de har tagit in hur mycket som helst. Så kul för Isak.
Det här är ju ännu ett steg i det här. Vi kommer in på det där just med den moraliska aspekten i den här flytten. Men det är ju också, Premier, det är ett steg i att Premier League blir den här superligan som man befarat att den ska bli. Vi har sett de tendenserna väldigt tydligt under den här, det här sommarfönstret. När mittenklubbar utan Europaspel i Premier League plockar spelare, tongivande spelare från Champions League-klubbar i Spanien. Jag tänker Diego Carlos till Sevilla, eller från Sevilla till Aston Villa.
Precis.
Nottinghams transfer spree när de har spenderat 2 miljarder och inte är klara än. Nej. Och värvar spelare som, ja, till exempel från Bundesliga, tongivande, precis, bra spelare i Bundesliga som mycket väl, alltså Champions League-lag i Bundesliga skulle kunna vara intresserade av. Alltså det vill säga spelare som Mangala, Avoni och så vidare som gjort det väldigt bra där. Och sen nu istället hamnar i en nykomling i Premier League. Att Newcastle går in och bara plockar en spelare från Real Sociedad på det här sättet, det är ju ännu ett steg i det här. Och det är så tydligt. Och på så vis, absolut, Premier League blir på något sätt liga man vill vara i när det här tåget går. Gapet är redan för stort för att stoppa.
Mm.
Men det är också på så vis PR-mässigt en jätteflytt för Isak. Sen samtidigt, ja, det är den moraliska aspekten i det, ja, hela också. För att du går inte till Newcastle idag av, alltså absolut, du kan gå av sportliga skäl för du ser ett positivt projekt.
Precis, men det går inte bortse från det som är bakom det, tyvärr.
Nej, och det här är ju bara att gränserna hela tiden flyttas. Vi pratade på samma sätt när Chelsea inledde liksom hela det här sportswashing-konceptet på något sätt i början 2000-talet med Roman Abramovic. Sen har ju liksom flyttat barriärerna hela tiden.
Precis.
Det är också svårt. Man hånar inte spelare, eller hånar var fel ord, men alltså, man är inte på spelare på samma sätt eller anklagar spelare för att ha saknat moral när de går till Manchester City eller till Paris Saint-Germain idag.
Nej, så finns det inga klubbar att gå till. Nej.
Det är ju det som är kruxet, att det är den här världsfotbollen vi på något sätt hamnat i.
Jag tycker, om jag bara går in där kort, jag tycker er kollega Simon Bank skrev det väldigt fint i sin krönika igår när Isak-affären blev i princip klar då, eller? När det snackades om det, just där med att det finns grad i helvetet, och det är ju, det låter kanske väldigt klischigt och sånt, men allt är ju inte bara svart och vitt, alltså. Nej. Antingen är det bra eller dåligt. Nej. Och det är mycket som är tyvärr skit i den här fotbollsbranschen som vi älskar, men just Newcastle och hela den ägarsituationen, det är ju verkligen nästan kärnan i det här brinnande helvetet på ett sätt, skulle man kunna säga. Alltså rent när man tänker på det etniska, tack så mycket, när man tänker på det etiska och allt, allt runt omkring det. Och det är väl det som jag känner personligen, bara fan vad kul att se Isak i Premier League. Jag hade självklart helst vilja sett honom i Dortmund eller i Tyskland.
Igen,
i Dortmund.
De skriver rätt så roligt, bara en kort sidospår. De skriver rätt så roligt i tysk media. BVB-floppen går till Premier League. De satt dit en floppstämma. Det tyckte jag var lite hårt. Men det jag vill komma till är ju verkligen att synden att det är Newcastle. För att han kommer ju få de frågorna om och om igen hela tiden på rullande band. I alla fall från, alltså man märker det, det är ju en helt annan sak när vi pratar om andra spel som går till Newcastle från andra länder som vi inte har samma koppling till. Nu är det ändå en kille från Solna som tar det här steget och den resan. Och det är superhäftigt att han rent sportsligt, som ni är inne på, har lyckats komma till den nivån med de pengarna i bagaget. Men det är så jäkla sorgligt ändå att det blir den här klubben, för att det går inte att på något vis försvara vad de står för på det
och
sättet.
Man kan ju också jämföra så här med Emil Kraft som till exempel är där redan, absolut. Där, och han har ju också liksom, det har ju inte varit så mycket svar på de här frågorna överlag, och det har vi ju sett från alla idrottsmän i alla sammanhang, att det är svårt att ta ställning och sånt där i sådana sammanhang. Alltså, för Alexander Isaks del så ser han ser det sportsliga projektet i Newcastle. Han ser inte mycket annat än det, och det gäller ju inte bara honom, det gäller väl i princip alla fotbollsspelare idag, skulle jag våga säga. Men för hans del här, han blir ju ett centerpiece av hela projektet. De har inte varit nära att spendera så här mycket pengar på en spelare. Den pressen han kommer ha och den liksom affischnamn han nu kommer bli för Newcastle, det är någonting som gör att absolut, man kan inte jubla över den här övergången på så vis. Så nu pratar inte jag bara enbart utifrån att jag är en La Liga-vurmare och helst här vill se honom stanna kvar i San Sebastian. Utan faktumet att, ja men det är det här Newcastle. Det hade varit annat om man hade gått till Man United, Arsenal, Tottenham, precis, Liverpool. Väl, på så vis, och gjort den Premier League-flytten, absolut. Sen, vi får se vad Newcastle kommer bli för någonting. Det ska ju bli väldigt spännande att se framöver också. Men det kommer ju alltid ligga där. Och frågan är, hur lång tid kommer det ta innan de har lyckats tvätta bort stämpeln, likt City gjort, likt Chelsea gjort, likt PSG gjort.
Går ju fort det där alltså.
Det gör det. Det, ja. Gör det.
Och då är det viktigt, precis som vi gör här nu, att vi
lyfter.
Att man lyfter det, tar upp det i ytan återigen och bara visa på att det här är inte okej.
Nej. Men Isak alltså på väg till Newcastle ska ju vara på plats nu för att göra läkarundersökning och skriva kontrakt och så vidare. Som sagt, det är en extrem summa som Newcastle betalar. Men om vi tittar på just det sportliga då, och liksom, som sagt, moraliska aspekten är en sak. Om vi tittar på det sportliga, hur kommer han passa i det här Eddie Howe-laget? Jag känner ju spontant att det här är väldigt spännande.
Ja, det tycker jag med. Alltså, jag känner personligen Eddie Howe, hans spelstil. Det känns ju som att han ska kunna gå in i det. Du har ju följt Isak betydligt mer de senaste åren nu i Real Sociedad. Men det jag har sett och det jag har sett av Eddie Howe känns det som att den matchningen kan bli bra. Plus en spelare som sent Max Mann på sin kant.
Man såg ju, så alltså.
Man såg ju på kanten mot City där han gjorde lite vad han ville. Och att Isak ska ha en sån spelare som understöd kan nog ge honom ett och annat. Nu måste han ju bara, likt Zlatan en gång i karriären, gjorde inte så många mål. Nu måste han börja växla upp det. Nu måste han börja sätta de här bollarna i målet. Det är därför han har kostat så mycket också.
Ja, han kommer ju gå in där i centrala rollen i deras ganska tydliga 4-3-3. Vi får se om Saint-Maximin kommer vara kvar eller att det pratar lite om United. Jag tror inte det kommer bli något där. Vi kommer in på Manchester United och jag sitter där strax också. Men Maximin kommer ju vara på ena kanten och så kommer det ju ha Isak där. Det kommer ju bli väldigt spännande att följa det här laget. De har ju ett bra bygge. Det är ju ett sportsligt smart projekt. Mm. Och det är just den aspekten att Newcastle har inte betalat hutlösa överpriser för någonting än. Absolut, de betalade över 300 miljoner för Chris Wood. Mm. Men
Dan Burn var väl också en så dyr.
Ja, men de hade en tanke med det och med facit i hand så var det väldigt bra värvningar. Exakt. Så att de har haft en tanke, och om de lägger de här pengarna i det här läget, så finns det andra forward på marknaden också, att det är en signal på att de tror verkligen på den här spelaren. För Newcastle är det helt rätt hylla att handla från också i det här läget. Det blir ju intressant att se ur sportligt perspektiv vad Alexander Isak kan göra i Premier League om inte annat. Ska vi plocka lite frågor här innan vi går in på lite annat här? Så, ja, ni som undrar varför jag sitter med telefon här och är otrevlig, det är ju för att jag faktiskt har frågor och så vidare som ni har i just telefonen. Viktigt att poängtera där. Ja, exakt, jag har en dator här med mig. Tack Sean. Nu ska vi se, då är det så att, ja precis, ni nämner gapet mellan England och andra ligor. Är Premier League överlägset bäst nu? Alltså, sett till ekonomin, så ja, de har väl gått till att vara världens bästa liga. Det har de. Titta på att hur projekten är uppbyggda i de här stora lagen. Titta på vilka typer av spelare som värvas till bottenklubbarna. Ja, det är den, inte bara den rikaste, men också den bästa.
Titta också på hur det gick i Champions League för klubbarna för de senaste säsongerna.
Mm. Ja, det var ju spanskt som vann i fjol.
som vann, men det var ju...
Ja, exakt, så är det ju. Så är det ju.
De har ju lyckats bygga den här produkten och rent kommersiellt har de ju, kan man ju bara lyfta på hatten. Sen kan man ju alltid som bitter tysk se att de är dopade på ett eller annat sätt. Men det är ju, alltså, rent ekonomiskt går det inte att slå. Alltså, titta bara på, jag jämför när folk pratar om Union Berlin i Bundesliga. Mm. Det är ett lag som verkligen lyckats med små medel. Mm. Jag säger, det är typ som Premier League's Brighton. Men det är ändå, alltså, dem emellan, ekonomiskt är det ju värdar. Men ändå, alltså, det är häftigt ändå att se hur man har lyckats bygga den här produkten. Sen kan man ju hoppas kanske att det händer någonting i framtiden.
Vad är det du vill ska hända?
Jag personligen skulle vilja, det här låter kanske väldigt knappt, men just det här med lönetak. Jag tror ändå på lönetak.
Du tror på La Liga-varianten?
Ja, men hela, alltså, alla toppligor har lönetak. För jag tror att det skulle då kunna lyckas på något vis dra ner de här klyftorna ordentligt, så att man inte har då alla vill gå till Premier League för att de ger de högsta lönerna. Då kanske till exempel en sån här flytt, Isak går till Newcastle eller någon annan, Nottingham Forest, de kanske inte kan värva då Taiwo från Union Berlin.
Jo, för de har ju fortfarande övergångssummorna de kan lägga för det, alltså de tv-intäkter och allt de får göra, att de har en helt annan ekonomisk fördel.
Då blir det som i NHL och NBA, så då flyttas pengarna till ägarna istället för spelarna.
Det stämmer.
Och det kanske öppnar upp för en utbrytarliga eller som Superliga.
Som typ Premier League håller på att bli.
Ja,
och det är ju därför som det är just två spanska lag och ett italienskt lag som sitter kvar i Super League just nu, för de ser den utvecklingen. Så att, ja, men alltså, det är jättesvårt.
Det finns ju tyvärr inget lätt lätt, nej. Lätt lösning på det hela. Bästa vore om alla, allt bara skrotades och alla blev medlemsägda. Ja. Att det blev 51% regeln. Men,
i allt, ja. Ja. 51% regeln över hela, absolut. Men samtidigt så har vi, om vi pratar liksom så här, Real Madrid och Barcelona är medlemsägda föreningar.
Ideella på pappret.
Ja, med val och dylikt. Så att det kan gå snett till och bli rörigt även i medlemsägda föreningar, ska sägas. Nej, men det är intressant, för just La Liga har ju ett lönetak.
Mm.
Men de har ett lönetak som reglerar hur mycket man får spendera efter du har passerat lönetaket. Du får alltså vara över lönetaket.
Mm.
Men det innebär att när, och det är det här som har gjort det här med när Barcelona registrerar spelare och sånt, det är ju just lönetaket till La Liga. Det är inte deras egna ekonomi som är problemet. Det är La Ligas regler. Ja, du måste spara in visst antal gånger så mycket som du investerar när du ligger en visst antal kronor i budget över den lönebudget du har, och budgeten sätts utifrån tabellplaceringar och andra dylika saker. Och det är därför jag sett klubbar som Real Betis, Atletico Madrid, Barcelona, alla de där sitter i extrema budgetproblem.
Mm.
När Real Sociedad får ett sånt här bud på Alexander Isak, 7 dagar kvar på transferfönstret, de vill inte sälja Isak.
Mm.
Men de kan inte tacka nej. Det går inte liksom i deras vildaste drömmar att tacka nej till det här budet. För att de har det så pass mycket tuffare ekonomiskt än vad Premier League-klubbarna har. Och det här gäller La Liga, det gäller Serie A. Bundesliga har du dock en annan form av solidaritet, där även de stora klubbarna har varit med och hjälpt de mindre, vilket är en väldigt fin sak. Sen så verkar inte det ha hjälpt, eftersom Bayern München redan har säkrat ligatiteln.
De andra har inte steppat upp riktigt. Det är det som
blir. Vi ska komma in på Bayer Leverkusen under det här också, för jag undrar vad de håller på med. Det vill jag fråga dig. Vi ska se om vi tar en annan fråga. Ja, men vi kan ta den här. Naby Keita till Dortmund, ligger något i det? Vad tycker ni om det?
Jag hade personligen tyckt att det hade varit jäkligt kul, men jag har hört från de senaste ryktena från tysk media att det inte är någonting.
Nej, Bild kom väl med Christian Falks Not True.
Exakt. Exakt, så det kommer ju inte bli av, men rent sportsligt hade ju varit väldigt intressant. Nu har de ändå spelare som Dahoud och Bellingham där, men alla vet ju att Bellingham kommer gå nästa sommar med 99,9% sannolikhet, så Naby Keita i Bundesliga hade ju varit jäkligt kul att se, tycker jag.
Han lär väl lämna på fri transfer, om inte annat, efter när man då ska plocka in. Att Liverpool just nu vill ju snarare, alltså de spelar ut året på Keita. Exakt. För att sen, absolut, de kanske inte får den här övergångssumman de hade kunnat få nu. Kanske inte jättemycket de skulle kunna få nu med skadehistoriken. Men därifrån då också, ja, men nu har vi honom som alternativ resten av säsongen. Sen går de vidare på Bellingham helhjärtat. Och det går ju ihop med den frågan som vi också fått här. Gör Liverpool någon mer signing? Nej, jag tror inte de kommer göra det. Jag har svårt att se det ändå. Jag tror inte de själva ser det som att de är i en krissituation.
Är de i en kris då? Det kanske är
jag tycker inte de är i en kris.
Nej, det är väl hårdrad och det grövsta.
En tuffare start.
Ja. Tuffare start. En start de inte har varit vad de har räknat med. Men det kommer inte få dem att stressa iväg och ändra deras metodik, och deras metodik innehåller inte kortsiktiga lösningar.
Mm, precis. Och är alla skadefria har de ändå, självklart de har ingen City-trupp, men de har ändå en helt OK-trupp. Ja, man har tappat Mané och så, men Nunes, han har kanske kylt ner sig lite efter det röda kortet, man får tillbaka Jota, Firmino kanske kommer upp i lite form igen, så har de ju ändå en rätt så OK-truppmässigt.
Ja, de har en bra
talangfulla spelare som kanske kan på möjlighet få lite utveckling nu också.
Ja, men ge Elliot och Curtis Jones chansen att spela in när du har dem som alternativ.
Men jag kan förstå frustrationen hos Liverpool-fansen när man ser City där och bara, ja, nu slänger vi in en Bernardo Silva, eller vi slänger in ditten och datten och det blir ju, det tar lite.
Desto muntrare miner har vi i en annan del av England, nämligen, alltså i en annan del av Manchester till och med, nämligen i Manchester United. De har fullt upp. Casemiro ska börja träna med laget här nu, det är klart i alla fall. Han är ju presenterad och fixad och donad och ska in och
röja.
Ja, han kommer röja, det är känslan i alla fall. Och han kommer in i ett United som verkar ha lite mer framtidsvind bakom sig. Den här fegen tror jag var viktig mot Liverpool här i måndags. Men de är ju inte klara med sitt transferfönster, för nu pushar de stenhårt för att värva Antony från Ajax.
Mm.
Antony verkar ju inte överhuvudtaget ha något intresse av att vara kvar i Nederländerna. Han ska tydligen få böter per dag. Han saknas från träningen. Han dök upp på anläggningen här nu tydligen. Bara dök upp, sa hej och åkte därifrån i princip för att inte få böter. men samtidigt då, Ajax har varit väldigt hårda i förhandlingen. Nej, men vi tar inte vad som helst. United verkar förbereda ett nytt bud som alla sitter och väntar på. Det här budet kommer väl ligga närmare 1 miljard kronor.
Mm.
Och min känsla är ju, är verkligen Antoni så här pass bra att du ska så pass desperat jaga honom i det här läget?
Så som man förstått det från sociala medier och bilder man har sett, är ju Antoni och Erik ten Hag, de är väldigt nära varandra sedan tiden tillbaka. Och han är en duktig spelare, men jag tycker personligen att de pengarna, då tycker jag att man borde hellre kika på andra positioner istället. Alltså just högerbacken har det ju snackats mycket om, vad ska man göra där? Med Casemiro nu i mittfält känns det som att det stora frågetecknet är lite borta nu i alla fall. Så kanske lite mer vikt på högerbacken när man ändå har alla offensiva pjäser som man har. Alltså, ja,
det kanske... Framförallt på högerytten.
Exakt, framförallt på högerytten. Liksom. Då har man ju Jadon Sancho spelade där senast, Elanga på vänstern, och sen har man ju flera andra. Så jag personligen tycker att det är så här, nej, jag tycker det är onödigt. Men ja.
Ja, jag tycker också att de har alternativ, att de inte behöver så bestämt gå för just en högerytter. Antoni är absolut en bra spelare, det är inget snack om saken. Han är en brasiliansk landslagsman, han är bara 22 år gammal, han kommer ju kunna göra jättemycket nytta på sikt. Men alltså det är, nu ska de bara säga lugnt, nej vi går inte med på det här. Och sen så får Ajax på något sätt hantera sin egen situation. De menar väl på att de sitter lugna i båten och är övertygade om att Antoni kommer att liksom ändra sig om han blir kvar. Och bidrar för Ajax. Men samtidigt, United måste våga nästan pusha lite hårdare, alltså vara lite hårdare i förhandlingarna här och inte säga nej, vi betalar inte de här summorna, det är inte värt det. Det kunde de inte göra med Lisandro Martinez, det var ju bevisligen så. Men vi får se, de verkar i alla fall vara på jakt efter honom. Sean, vad säger du om Antoni?
Ja, vi har ju pratat om det här förr i podden. Och
det har vi.
Det är ju dyrt. Alltså, det låter ju dyrt.
Det är dyrt, ja, alltså.
Men sen är planen då att ska Rashford eller Martial gå upp på topp?
Ja, Martial kommer ju spela på topp. Ja, jag tror att han är första valet på topp här idag faktiskt.
Ja, och då, det är så man tänker ju, att man behöver bredda, för sett som det har varit så har man ju ändå Martial, det är Rashford, det är Sancho, det är Langa. Alltså det finns ju täckning på ytterpositionerna, så vi måste ju planen vara att någon av dem ska upp permanent.
Så är det ju. Ja. Nej, Rashford har pratat sig fortfarande lite om PSG hit och dit, men han kommer nog inte hamna där. Det känns svårt att se att de ska släppa någon i det här läget. Men om nu Antoni skulle komma in, då kanske det blir en flytt för Anthony. Vår svenske talang Anthony Elanga.
Vilken övergång.
Den var väl den mest väntade övergången man kunde ha gjort, eller? Anthony Elanga som ryktas på lån till Everton. Som ska vara intresserade. Och det här känner jag bara att absolut, låna ut Anthony Elanga för att få lite mer speltid, det kan jag se rimlighet i om man värvar en annan ytter. Absolut, han måste ju få sina minuter. Om man får en bra miljö. Han har visat vad han kan i United. Det är ganska bra klubbar skulle kunna vara intresserad av ett lån. Men jag skulle inte röra Everton med tång just.
Alltså, nej, jag är med dig.
Jag förstår valet i Premier League fortfarande. Men det är som du säger. Det är ett Everton som inte alls mår bra. Och jag tycker själv att det är lite tråkigt om det är just Elanga som skulle ryka. Alltså när Anthony kommer in. För jag tycker personligen att Elanga egentligen har varit den som under Ralf Rangnicks tid också har visat framfötterna, visat passion och engagemang. Lite det som Erik ten Hag också vill ha utav laget. Så jag tycker hellre att man borde kicka någon annan.
Ja, vem skulle man kicka då?
Personligen tycker jag man borde försöka, de har ju försökt det ett par år, men få bort Martial och sen
få bort Martial nu?
Nu kanske det är lite sent, men jag vet inte, jag tycker Langa har han har förtjänat sin plats där. Och han gjorde jäkligt bra start mot Liverpool senast också, visade den här kvickheten och sånt, men kommer Antoni då, Antoni 2 eller Antoni?
Ja, det blir ju Antoni, Jadon Sancho, Martial känns som första valet.
Vad heter egentligen Antoni fullnamn?
Alltså hela brassenamnet?
Eller har han ett... har ni det? Jag har inte.
Nej, jag har inte brassenamnet på rak arm.
Nej.
Nej, jag tänkte så här som på dagis när man säger Antoni B eller Antoni, Antoni C eller så. Nej, men jag tycker om Antoni kommer, då borde Langa självklart lansa ut, men Everton känns... Ja.
Antoni dos Santos
Matheus
dos Santos.
Matheus, du tänkte på låtar eller?
Ja, självklart. Direkt fick han lite pluspoäng här.
Här kom det. Antoni Matheus dos Santos kommer det från producent Bodin här också samtidigt. Fint. Det är roligt.
Matheus, det gillar jag.
Bra, men precis, Antoni, vi får se vad som händer med honom. Vidare då, precis, Antoni och däremot vill de också ha en ny målvakt.
Ja.
Den är väl lite mer överraskande. Nu har det ju varit snack om att David De Gea kan inte hantera Ten Hag-fotbollen med fötterna. Det tyckte jag att man åtgärdade ganska bra i matchen mot Liverpool. Mm. Att, ja, han fick slå långt istället. Det var inte så många...
Får jag bara komma in här med en... Romano kört Here We Go nu på 20 minuter sedan på Alexander Isak.
Oh!
Var det, har inte det varit Here We Go?
Nej, inte Here We Go. Det har varit... is coming. Nej.
Ja, okej. Okay, ja, men då, precis. Vi har ju nästan räknat hem den redan.
Mm, liksom. Ja, men då kan vi bocka av den.
Ja, eller bocka av kan vi göra när han står med sin Newcastle-tröja så här och ser glad ut. Och, hoppas verkligen inte att de minns att presenteras med hemmatröjan och inte med tredje stället.
Det var en sån där fin redaktörad bild också.
Ja, som Roman håller på med sin photoshopade. Mm.
Ja.
Det är den svartvita Newcastle-tröjan sitter där idag.
Absolut.
Ja. Alltså, Alexander Isak till Premier League. Och ja, då är det upp till Viljot Svedberg att bära den svenska fanan i La Liga. Inte spelat så mycket här nu i inledningen och haft lite svårt att ta en plats. Vilket inte är så konstigt med tanke på konkurrensen i Celta Vigo.
Han målvakten i Villarreal då?
Målvakten i Villarreal?
Ja, en svensk målvakt i Villarreal.
Ja, alltså Jörgensen tänker du på tredje keepern. Nej, då har ju, de har ju värvat, nu ska vi se, det var ju, vet du det, nu måste jag tänka, Geronimo Rui är ju första keeper där, och så har de tagit in Pepe Reina, har ju gått till Villarreal också.
Så det blir ingen speltid för Jörgensen. Det blir ingen fanbärare.
Av nej, det blir ingen, fanbärare, det kan jag nog utlova. Men andra målvakter som vi pratar om, om vi går tillbaka till United där. Som sagt, det är ju mycket United här i podden nu mer, men det är ju för att det är mycket som händer i den klubben. De skulle vilja ha en mer alltså, passningssäker, en målvakt med bättre med fötterna för att kunna ge konkurrens till David De Gea, och ska ju då erbjuda Kevin Trapp ett kontrakt. Kevin Trapp ska ju dock ha sagt nej.
Exakt. Han valde Eintracht Frankfurt framför Manchester United, som jag personligen tycker är väldigt
det
klokt
val.
Ja, det stöttar jag väldigt mycket med tanke på. Alltså, han är en klubbikon. Han var ju i Eintracht tidigare, gick till PSG, blev inte riktigt där någonting, gick tillbaka, vann nu Europa League, ska spela i Champions League, har spelat in sig i det tyska landslaget. Ska ju sägas att han inte är första målvakt, men han är i alla fall en av tre. Och skulle han gå till United känns det plötsligt som att ja, det är väldigt risky. Vem vet, de skulle ju fightas det sker av Kevin Trapp om en position vart det sker förmodligen skulle ha företräde och ja, jag vet inte. Jag unnar Trapp speltid.
Ja, det är en bra målvakt, det är ingen snack om saken.
Kul att spela Champions League.
Exakt.
Med Eintracht som första sida dessutom. Det är ju sant också, det är Champions League-lag i sånt fall. Men lottning ikväll igen.
18-0
är lottning. Men, alltså ingen Kevin Trapp, men däremot så går man ju istället från Uniteds håll då på Martin Dubravka på lån från Newcastle.
Det är en klassskillnad skulle jag vilja påstå.
Dubravka är en bra målvakt.
Han är en bra skottstoppare.
Ja.
Men går han in och petar De Gea eller känner att han ska lånas ut för att spendera tid på en annan bänk? Ja. Eller ser han möjligheten att han större chans att peta De Gea än att peta Pope?
Jag förstår inte riktigt så här Uniteds tankegång, för det snackades ju också om Sommer i Gladbach som är också en top-notch målvakt. Kanske
för
inte,
bra för en bänk, det finns
för
inte.
Bra för en bänk, likt Trapp tycker jag på ett sätt också, men det är så här, från att gå från de två första målvakterna till det känns lite, vad vill man då? Då konkurrerar man inte med De Gea riktigt längre.
Nej, för man tittar alltså så här, Sommer, Trapp är ju liksom några av Bundesligas mest erfarna, duktigaste målvakter. De har ryktats. Och på andra aspekter, att om man tittar på de som har ryktats från Premier League, så är det Asmir Begovic och Martin Dubravka. Då är det antingen så har man ju på något sätt lagt en extrem undervärdering av Bundesligas målvaktkompetens eller så är det en extrem övervärdering av Begovic och Dubravka eller så är man inte riktigt säker om man vill ha. Men nej, det är någonstans där vi hamnar.
Är man ute efter en ny Romero kanske när man kollar Premier League-målvakter och man är ute efter konkurrens när man kollar Bundesliga-målvakter?
Ja, så kan det ju vara, men det är också det här otydligheten då. Det är precis som det här Frenkie de Jong, Rabiot, Casemiro.
Att
det
finns tråden i United.
Att man på något sätt baserat på vad som finns tillgängligt bygger sina egna behov. Det är lite det känslan man får. Det är faktiskt till exempel så här när City värvar in Ortega nu. Han var ju helt
så
fantastisk. Han var ju helt fantastisk i Bielefeld och går in som andra målvakt. Och det är också så här, det säger en del om Premier League status idag. Nu är ju City såklart. Precis. Med tanke på pengar du får. Och
honom borde United ha värvat. Då kunde man free transfer alltihopa. Alltså, då hade kanske De Gea fått
om man hade planerat saker tidigt.
Men
på tal om att inte planera saker tidigt kan vi se vad Juventus håller på med. De har faktiskt lite på gång här nu. Det kommer in lite spelare. Trumvirvel. Arkadiusz Milik. Here we go, kom här från Romano tidigare. Han ska på en lån med en köpoption efter att Memphis Depay förhandlingarna med Barcelona har kraschat. Och det är på grund av bland annat löneanspråk och dylikt.
Tråkigt.
Ja, men alltså Arkadiusz Milik till Juventus, den har man ju sett ligga på horisonten i flera år. Mm. Den har legat där och puttrat när Juventus inte riktigt har riktning i vad de ska göra och inga pengar. Och de behöver få in någon form av forward. Då har alltid Miliks namn dykt upp. Och då är det väl skönt att han till slut ändå dyker upp i Juventus tröjan nu. Som vi väntat på det här. Och att en lån med köpoption för en billig peng. Så han kommer säkert göra sin nytta i Juventus. Men det är en så otroligt trött värvning samtidigt.
Är det serie A-värvning?
Ja, verkligen. Verkligen.
Han har ju gått till 28 nu också.
Det har han hunnit bli. Har hängt där på Rivieran i Marseille. Sen, han kommer ju göra sina mål. Sen får vi se hur väl han kompletterar Dusan Vlahovic och hur man tänkte använda honom. Men han verkar vara på vägen.
Backup, i alla fall.
Desto gladare blir jag dock av den andra värvningen som de pushar för nu i Juventus. Det är ju som en spelare vi pratat om tidigare i podden, Leandro Paredes. För jag tycker att det är klockrent att få in honom till det här mittfältet. Ett mittfält som inte fick spela så mycket mittfält här senast på Sampdoria. Nej. När man valde, jag vet inte om ni har sett den, alltså passningskartan från Sampdoria Juventus. Allegri boll som...
Du brann för den inne på kontoret.
Ja, jag brann för det. Jag fick inte så mycket gehör på kontoret. Men
det, det är nu du kan tala ut.
Det var fel hubb där inne.
Fel hubb. Det här kanske är mer ett forum. Men, men vad sysslar de med? Alltså, vad håller de på med? Du kan ju inte spela sådär. Jag läste en ganska intressant analys av just det där från, det var vad heter det, allsvenska tränaren Andreas Brännström i Mjällby skrev det på Twitter också. Att det här är ju ett lag som tydligt spelar på ett vis att verkligen hålla status quo. Att ingen... man riskerar ingenting.
Nej.
Men du skapar ingenting. Allegri boll. Så att det är lite oroväckande att se hur de agerar i en match mot Sampdoria, tycker jag, att spela den typen av fotboll.
Det har ju börjat gnissla och gnasslas där redan. Frågan är hur säker Allegri sitter också. Men,
ja, det ska ändå mycket. De överlevde hela förra säsongen med tanke på hur det såg ut. Så. Ja. Vi ska ta lite mer frågor. Jag tycker vi hoppar in lite här med frågor här och var. Kommer här också. Ja, det är en bra fråga. Vad sker med Joao Pedro till Newcastle nu? Blir det fortfarande av? Tveksamt, va?
Jag tror inte.
Ja, om de inte ska ha någon som backup eller någonting. Men nej, det känns väl tveksamt nu när de har valt Isak. Och då finns det ju billigare backup-alternativ att värva. Det är många som undrar lite om Arsenal. Det finns ju också saker att prata sig om. Det kommer in något mer. Och då är frågan, har vi några nya nyheter om Youri Tielemans till Arsenal? Det kom ju uppgifter i bland annat belgisk media om att Leicester var redo att sänka sin prislapp för Tielemans, så det skulle ju kunna bjuda in Arsenal i gamet.
Ja, de har väl insett nu att kontraktet är inte så långt. Och pengarna, de behöver komma in.
Jaha, han vill inte förlänga.
Men alltså, vad gör Leicester det här fönstret?
Jag vet inte vad de gör just nu.
Schmeichel till
ja, men den stöttar jag.
Ja, den vi har behandlat
det. Jag stöttar honom det.
Jag vet, det förstår jag. Jag tycker det bara synd att sakna honom i Leicester. Fofana rycks det ju ordentligt från Chelsea-håll, men det verkar som att de inte kommer lyckas. Det är från lite osäkert. Alltså Chelsea då. Det är oklart.
Vi kommer in på Chelseas backar här sen också.
Och nu också det här med tid. Alltså det är ju det enda glada nyheten för Leicester fansen, det är ju att Ward är förlängd. Sommaren.
Ward är förlängd, precis. Det är ju ändå, trevligt. Ja. Nej, det är oroväckande lite. Men Tielemans, det är inte otänkbart att det sker något sista sekund här. Nej. Och jag tror att där har vi ju, om det inte vore för att Jude Bellingham fanns, så hade väl det varit intressant för Liverpool. Det hade ju varit
det.
Men nu tror inte jag att det blir av. Arsenal hade det också varit intressant för, såklart. Känns inte otänkbart att de väljer att ta steget och plocka en värvning. Känner jag i alla fall att någonting mer kommer de nog göra.
Arsenal?
Ja.
Ja, det snackas så mycket om Neto.
Ja, Neto har pratat mycket, men det skulle kosta ganska mycket också.
Ja.
Och det har vi pratat om här tidigare. Så att, men någonting. Och Arsenal kan det dyka upp något namn som vi inte pratat om alls från ingenstans.
Ja, de hittar plötsligt, och sen scouting långt, långt bort.
Tonaler då?
Tonali kan vi bara stänga. Nej, men det finns inte. Det finns inte.
Daily Star kör igen. Ja, de har gett upp det.
Sen försöker jobba in den.
Det finns inte.
Sen så körde ju Fabrizio på att han ska skriva nytt när som helst. Så Fabrizio versus Daily Star.
Tonali, ja. Tonali ska ingenstans. Nej, så att det kan vi lugna oss för. Däremot en intressant värvning som West Ham pushar för, det är ju Lucas Paqueta. Lyon ska dock ha sagt nej till det första budet på runt 40 miljoner euro. Inte så konstigt egentligen, tycker jag, att West Ham ens tänker att det ska räcka. Men hans Paquetas representanter sägs ju vara i London för att försöka få igen den här övergången. Alltså det pratades om Arsenal, det pratades om City, det pratades om PSG, om Newcastle har det pratat fortfarande om en del. Och det verkar kanske kunna bli West Ham då möjligtvis. Då ska han väl in i nummer 10-rollen tänker jag, framför då Soucek och Rice.
Mm.
Det är väl det enda läget man ställer man skulle kunna få in honom på. För han är ju värvas att starta om han värvas.
Ja, det skulle jag väl säga.
Så Bowen Fernandes på kanterna.
Bowen på, till höger, ska Macka eller Antonio eller om det nu blir på topp där och så får han alls. Ja, men det kan bli något.
Spets
är det. Ja, Paquetá är ju en fantastisk värld när man skulle få igenom den. Och det är ju en av de spelare man skulle kunna tänka sig att Manchester City skulle kunna ersätta Bernardo Silva med.
Mm.
Men nu verkar väl Bernardo Silva ändå bli kvar. Vi kan nog stänga den.
Det tror jag också. Ja. Med tanke på att Barca inte har cashen att lösa in det hela.
Men han ville ju inte stänga den helt, Pep.
Nej, han var ju Camp Nou nu igår. De hade träningsmatch och de kramades om det. Så han har ju en öm tå för Barca, så han vill kanske inte vara taskig och säga nej fullständigt.
Ja, fast han säger ju att ja, vi vill gärna ha kvar honom, värdera honom mycket och så vidare. Men ja, han tycker ju om Barca.
Exakt.
men vad säger du, Pep? Alltså, vad håller du på med? Lite så här, men Barca har väl inte pengarna riktigt. Nej. PSG har inte gett upp den i akten heller och fortfarande med där. Så vi får se vad som händer. Men City har ju bara en vecka på sig och sånt att hitta en ersättare. Och hitta en ersättare till Bernardo Silva, den kvaliteten. Ja, då får de betala ganska mycket så sent på fönstret. Så jag tror nog att Silva stannar. Det känns väl också som att Frenkie de Jong stannar. Är väl känslan. United ska det ju vara helt off med. De går på Casemiro och det blir inte Manchester United för Frenkie de Jong. Vi kan stänga den här historien nu en gång för alla. Bara en sån sak.
Gud, vad jobbigt för honom att gå in den här säsongen med allt det här som har varit. Alltså det måste vara ett...
Ja, om de inte plötsligt bara vinner matcher och det ser jättebra ut.
Jo, men jag vet inte. Det är, ja.
Låg det något i Bayern München?
Det som jag har hört och skansat mig till är ju att Bayern har varit väldigt intresserad av honom. Har haft honom högt uppe på sin så kallade lista. Men det har inte varit aktuellt med tanke på vad de har i nuläget i truppen.
Ah.
Det är Laimer som är nästa man in.
Ja, den jakten har ju också varit något.
Men där gör ju de något sunt jämfört med United då, som bara trissar upp. De har ju lagt sitt pris. Leipzig har sagt nej igen. Och säger,
Laimer är arg.
Då säger vi okej, okay, då tar vi honom nästa år när han kommer på free transfer. Då löser vi så.
Ja, det kan man kanske inte säga. Anton är ganska långt kontrakt. Det blir svårare att göra den liksom utpressningen på så vis. Laimer vet man ju. Vi får någon gratis nästa år. Det är ingen stress för det. Och Gravenberg, det kommer att gå jättebra.
Precis.
De har det bra nu.
Och Sabitz har växlat upp och varit jäkligt fin starten.
Ja, en av Bundesligas bästa spelare när han kom till Bayern München. Det ska vi inte glömma hur bra han var för, jag blir det, lite över ett år sedan.
Ja.
Sen var ju förra säsongen bara att glömma för Sabitzer. Stämmer. Men nu att prata om att trada bort honom för Lime, det är ju inte aktuellt någon mer. Och Bayern ser ruskigt starka ut med Musiala och så vidare.
Måste ju bara lägga in det. Jag såg den tweeten, jag tyckte den var så jäkla klockren. Minns tyvärr inte vem som skrev det, men personen i fråga skrev Robert Lewandowski höll igen för Bayern. Alltså nu när Lev är borta, alltså det har varit som en...
Alla bara...
Det
bara
kraft, ja, liksom. Det är helt otroligt. Det låter väldigt klyschigt, men det är... Nej, jag tycker det här Bayern med de spelarna och Nagelsmann, det är... Aj, det är en
det här Bayern är ju en av stor favorit.
Att de har lyft nu?
Jag tycker att de ser starkare ut nu än, än på, alltså, i modern tid på 2012. Alltså, jag tror inte jag sticker ut hakan, men jag ser att de vinner Champions League.
Det är inte att sticka ut hakan nu, med tanke på vad de har gjort, men absolut. Alltså, jag håller med dig, de ser otroligt starka ut Bayern, man ser på vad de har gjort i början. De har ju bara pulveriserat allt som kommer deras väg.
Exakt.
Det har PSG också gjort, ska väl i för sig säga. Men där har du ju vissa interna stridigheter som inte verkar finnas i ett harmoniskt Bayern.
Nej.
Musiala påminner om att vi har pratat allt för lite om honom innan också.
Ja, det måste nämnas mer.
Chelsea mittbackar tycker vi går in på, för det är också en sån här stående programpunkt den här sommaren. Vi har avverkat, vi har sagt att Frenkie de Jong blir kvar i Barca. Det känns som det, om inte typ... Ja, det var lite så här jättelösa Liverpool-rykten, men de kan ju bara slänga åt sidan, tror jag. Chelsea är väl något lag som kan dyka upp där, men nej, han blir kvar är väl känslan. Chelsea däremot är ju ute efter mittback, för fan han nämnde vi. Fortfarande det är att de håller på och pushar hit och dit med Leicester, men de har ju lite backup-alternativ. Ett av dem uppges kunna vara Harry Maguire, även om det inte finns några förhandlingar kring honom. Det hade ju varit en rolig twist på.
United borde ju bara säga ja.
Ja.
Eller ge honom till Leicester och sen kan, man ska inte hjälpa konkurrenterna nu, men den dominoeffekten hade jag velat se. Fana till Chelsea, Harry Maguire till Leicester.
Vad får United då?
De behöver inte. De behöver bara bli av med honom.
Harry Maguire.
Ja, men de har ju Martinez och Varane startblock och sen Lindelöf bakom. Och sen...
Har de gjort det av med Bailly?
Precis, men de har ju säkert någon knatte som kan hoppa in lite. Alltså...
Ja, typ inte. Jag leker med tanken här.
Att McTominay kan säkert hoppa ner och vara mittback i
Casemiro riktigt. Ska inte spela mittback, det kan jag intyga. Bara en så här plötslig tanke. Hudson-Odoi.
Hudson-Odoi som mittback?
Nej, inte som mittback, inte som mittback, men som högerytter. Du slipper, du lägger inte pengarna på Anton, utan Hudson-Odoi på. Det kanske inte Chelsea vill heller, men då har du en triangel då.
Ja, det
nej,
där
Pulisic, men han vill ju inte dit.
Nej, det vill han inte.
Så det är det som är problemet. Så det blir nog inte så mycket av. Men en annat B-alternativ som jag tycker är mycket mer spännande som jag tänkte fråga dig om, Kevin, det är ju Edmond Tapsoba.
Mm.
Han har väl spelat ytterback? Lite han, sånt ja, men eller var det Inkapi som har flyttat ut?
Ja, han är ju mest
han är ju mittback, han är ju primärt en mittback.
Precis, och en väldigt duktig sån. Ja, ung, stark, lovande. Så honom i Chelsea skulle vara väldigt intressant att se om han kan ta det här steget då och klara av den pressen. Man har ju sett flera spelare som inte lyckas med det. Men jag tycker att kvaliteten har han i sig och han är ju definitivt billigare än Fofana.
Vad tror du en prislapp på Tapsoba skulle kunna ligga runt?
Alltså Bundesliga-klubbarna är urusla på att ha betalt. Bayer Leverkusen. Ja. Så jag skulle väl säga runt 30, skulle jag säga 25-30 skulle de säkert
vara.
Alltså det är ju det som är, alltså ser man Lewandowski, ligans bästa spelare, gick för 50 och där fick man pressa väldigt
länge. Jo, men han var också 34 år gammal.
Exakt, men ändå.
Ung och lovande. Och...
Ändå, alltså det är sällan... Man säljer för höga prislappar. Nu, Timo Werner gick ju för, vad var det, för 50 tror jag, till Chelsea. Men sån stor stjärna är han ju inte så att han sticker ut på det sättet. Men han är definitivt en bättre mittback i sina bättre stunder.
Ja.
Nu har ju Leverkusen haft det lite tufft, men jag ser upp till honom.
Vad har det berott på? Det ska kolla också. Alltså då är Leverkusen alltså som spelar Champions League i år. Ja. Börjar säsong med 3 raka förluster.
Ja, man ska också säga att de förlorade mot Elversberg i tyska cupen.
Ja, det gjorde de också. Det gjorde de också.
Så de har förlorat 4 tävlingsmatcher av 4 möjliga den här säsongstarten. Och de har bara gjort 1 mål i ligan och har haft typ XG på 6-ish. Man har Patrick Schick kvar alltihopa. Men det är som, jag vet inte, det är som en så här klassisk knut. De har skapat lägen, de har inte spelat dåligt i alla matcher. Jag tycker de har spelat helt ok, men den sitter bara inte. Det är extremt frustrerande att se, tycker jag. För att jag tycker Sione, tränaren, schweizaren, han har gjort ett riktigt fint jobb. Och de här härliga lirare, nu hoppas vi ju på att Florian Wirtz, deras juvel, kommer snart tillbaka. Så att det rycker lite bättre, men... där kommer ju kanske en annan engelsman in.
Ja, för om vi slår ihop det vi pratat om innan så kan vi ta fram ryktet Callum Hudson-Odoi till Bayer Leverkusen. Exakt. Han ska alltså inte till United, det var någonting jag hittade på här nu bara på skoj och tänkte liksom lite utanför boxen. Ja. För Hudson-Odoi verkar vara som att han ska till Bayer Leverkusen.
Yes.
Det är väl en ganska bra lånedestination för honom, eller?
Det tycker jag definitivt. De spelar just med yttrar. De spelar sin klassiska 4-2-3-1 uppställning. Många ytterspelare, Bellarabi och Adli, är skadade. Det är därför de behöver få in Hudson-Odoi. Han skulle få mycket speltid och ja, vi kan ju se hur det har gått för engelsmännen de senaste åren i just Bundesliga.
Till Bundesliga. Kul.
Ja, det tycker jag verkligen. Gittens är ju den senaste som har slagit igenom i Dortmund, 18-åringen som kommer ännu från City.
Ännu en ny 18-åring med förflutet i typ City som man inte hade koll på som bara plötsligt dyker upp i Dortmund.
Exakt så, exakt så. Han gjorde ju mål för 2 omgångar sen. Och så det, engelsmännen mår ju bra av den tyska luften och den... rediga fotbollen.
Yeah. Kanske också speltiden.
Det, framförallt
den. Framförallt den.
Framförallt den såklart. Det är en annan engelsman från Chelsea som också ryktas till Tyskland i form av Chalobah som ryktas lite till RB Leipzig.
Vilken exakt.
Trevor Chalobah är väl?
Precis.
Så eller Trevo är det väl till
De behöver ju, de har ju haft skadeproblem i försvaret och där bör man på något vis hitta någonting. De har ju också haft en, ja, likt nästan alla C-lag i Bundesliga, fått en usel start. De har fortfarande ingen seger i ligaspelet, så det skulle vara intressant att se honom. Däremot är ju en högre konkurrens där. Hudson-Odoi skulle nog få mer speltid, tror jag, än Chelsea-lirare. Så nej, Nej, får se om det blir av.
Det är väl Klostermann skadad också, att man vill ha en ersättare. Och det blir lite backup till Simakan och till Gvardiol där.
Så exakt,
att
det är väl... Orban har också skadat sig lite halvt nu. Så det är lite, så det är lite frågetecken där. Mm. Så de är ju ett lag med många sköna spelare som kan lira på flera positioner. Men nu, nej, det är lite hackigt.
När vi ändå är inne på backar som lånas ut så kan vi bara bekräfta att det finns några som har lånats ut och har presenterats. Erik Bailly har hittat en ny klubb, han ska till Olympique Marseille. Som ersättare till William Saliba faktiskt blir det ju då i sånt fall. Ska bli spännande att följa om där. Tror jag att ligan kan passa honom ganska bra. Och bra för United också att flytta på honom såklart. Samuel Umtiti som inte har direkt varit jätteomtyckt i Barcelona senaste åren. Mest varit skadad och petad. Han ska till Lecce. Det tycker jag blir otroligt. Ja, det tycker jag är spännande. Och Lecce har ju gjort en super deal här.
Spännande deal där.
Ja. De betalar ingenting i hyra. Alltså nu går vi på de uppgifter som har varit. De betalar inte hyra. De betalar knappt någonting i lön. Barca betalar hela lönen och allting. De tar honom bara gratis. Mer eller mindre. Och låter honom spela i Lecce. Men det finns vissa prestationsbaserade bonusar baserat på hur många matcher han spelar. Så om Umtiti går omkring och är trasig hela den nästa säsong. Ja, då kommer inte Lecce betala en krona i princip. Han kommer bara sitta där och utnyttja Lecces faciliteter. Han får mat och husrum. och Barcelona betalar rätt. Så att, ja, det är en intressant deal. Men ska bli väldigt spännande att se Samuel Umtiti i Lecce. Det var inte vad man kanske väntade sig inför det här fönstret. Och innan vi tar lite frågor och därefter avrundar så tar vi ännu en av de här eviga frågorna vi har haft den här sommaren. Det är ju en vecka kvar av fönstret. Och i Manchester United sitter Cristiano Ronaldo. Och det senaste laget som ska ha tackat nej till honom sägs vara Olympique Marseille. Han ryktades i Dortmund en sväng där också. De sa väl egentligen nej.
De sa nej.
Ja. Och så är det alla möjliga klubbar som har sagt nej.
Var det inte Djibril Cissé som bjöd in Ronaldo till Marseille?
Var Djibril Cissé inblandade där? Kanske han var.
Alltså, han svingade av sig. Han bjöd in honom på sociala medier. Välkomnande armar.
Ja,
och...
ja men alltså, det har väl varit någonting ändå. Men jag tror inte han vinner några ligatitlar. Jag vet inte hur intressant han är att gå till Marseille och möta Messi, Neymar och Mbappé med det här Marseille. Det är, har Dimitri Payet som sällskap. Ah. Inte för att han är fel på Payet. Nej, men det är absolut inget fel på Payet. Men var ska han? Alltså det är den eviga frågan. Var ska han? Alltså kommer han bli kvar?
Jag tror man kan ta uteslutningsmetoden här. Alltså det finns ju, om man inte vill lägga av.
Har han stängt dörren för MLS helt eller?
Jag tror inte han vill till USA.
Det enda konkreta budet är från Saudi va? Men då får han ju spela Champions League. Nej. Eller asiatiska Champions League. Men jag vet inte om det är riktigt är det han vill.
Nej, precis. Att, nej, det är... Nej, han sitter i en väldigt konstig sits just nu. Jag tycker ju att han borde kanske ha på något sätt insett att ja, nu är jag i en sån stor kloss, går jag in i ett bygge någonstans, då åker mycket isär eller
inser sådana personer.
Jag tror han
jag tycker att han borde på något vis ta möjligheten nu bara. Fan, jag kan vara ledaren som leder nu United under Erik ten Hag. Jag kan vara Erik ten Hags högra hand och på något vis pusha det här laget och nå Champions League och kanske vinna ligan. Det är långt ifrån, men lite sånt att han inte, för att det är väldigt tydligt att det finns inget. Det snackas ju mycket om Sporting Lissabon, men där var det väl också rent ekonomiskt icke möjligt.
Nej, det har jag ju svårt att se. Det är ju just att det kostar en ganska rejäl slant. Men sen tror jag att om det skulle vara Sporting Lissabon och han skulle vilja dit, då tror jag inte att han kommer kräva jättemycket.
Nej.
Alltså det är ju inte det. Jag tror att han vill ha ett projekt där han kan fortsätta slå rekord, han får spela Champions League, i alla fall möjligheten att slå med målrekorden i Champions League. Det får han ju inte United i säsongen. Han vill kunna vinna saker de sista åren han har, precis, när han fortfarande håller den här extremt höga nivån som han gör. Jorge Mendes jobbar fullt på det, sägs det. Det skulle bli väldigt spännande att se om det slutar med någonting. En klubb jag inte vill räkna bort den, tror det eller ej, är Chelsea.
Ja, det är ju
att det skulle kunna dyka upp något i sista sekund. Att man, för där fanns det ändå någon tendens till det. Det Atletico Madrid vill jag inte räkna bort förrän i sista sekund.
Är det så?
Nej.
Jag tror ju mer på att det blir en Chelsea-flytt än Atletico Madrid ändå.
Jag tror inte det blir någon av de här.
Nej.
Men om man liksom... Jag skulle inte stänga den dörren.
Nej.
Liksom, Bayern München-dörren kan vi stänga.
Den kan vi
den
stänga,
kan vi stänga hårt. Liksom. Det kommer inte ske. Ah.
Dortmund kan vi. Det kan, alltså Bundesliga hade ju lockat
hade,
för honom.
Och det har man ju enligt uppgift också sagt att han lockades av Bundesliga Champions League men också vinna Bundesliga i sig för att han har inte vunnit den toppligan ännu. Och det sägs också att han skulle ha gått ner i lön för att gå till Dortmund. Men det är just den här klassiska domino. Alltså går Ronaldo in i ett omklädningsrum? Alltså det blir en helt annan atmosfär, en helt annan grej av det hela som jag tror få klubbar vill ta sig an. För att man är osäker på vart det kan leda.
Ja, för ibland kan det leda till något bra, ibland kan det leda till något dåligt. Exakt. Så där, när en sån stor stjärna går in och ändrar dynamik. När Zlatan kom in i Milan här nu liksom, när de började bygga sin väg fram till Scudetto senast, det var ju en positiv effekt.
Ska också sägas att han hade ju också en historik med den klubben, så det blir ju underliggande
bra. Men just det där med att det är dynamikförändringar. Exakt. På så pass, det kan ge både gott och ont. Och det förstår jag att inte lag vill ta risken. Vi ska hitta lite mer frågor innan vi avrundar för dagen. En fråga från reptilfanatiken på Twitter. Vem blir första svensk för miljarden?
Det är Isak om 2 år när han har gjort dundersuccé i Newcastle.
Och du tror Newcastle släpper honom för miljard då?
Ja. Nej, det gör de inte.
Nej, ja,
det är det som känns närmst.
Kan Dejan Kulusevski bygga upp sitt värde så pass mycket så att han skulle kunna gå för en miljard i någon viss ålder?
Kanske. Eller tänker på svenska unga talanger.
Elanga på Elanga. Sikt. Men då kan man ju ta liksom Ronny Baggio.
Jag tänkte precis säga, då är nästan Ronny Baggio mer aktuell för att han har den här rå talangen.
Men det där är ju också svårt. Man ska inte sätta en miljardprislapp på honom här och nu. Det känns lite
nej,
väl.
Nej, det känns ju väldigt taskigt.
Ja, det är ju så elakt.
Men jag skulle, Isak känns ju
Isak är inte otänkbart på sådär. För att nu har hans marknadsvärde hamnat här uppe. Det skulle ju kunna tala för. Om Newcastle-projektet inte går som det ska, då skulle det kunna. Och han gör, absolut. Det skulle kunna vara så. Eller så får vi en växelkurs så att vi när vi växlar sådär, eurosummer om några år så växlar vi. Ja, vi gick för miljarden.
Ja, det tog 10 år.
Jag tänkte precis säga, inflationen kommer. Ja.
Det är svårt att jämföra priser just i och med det där. Ah, vilken valuta man ska ta av den
här. Det har varit sånt jävla tugg mellan vem var egentligen dyrast. Var det Bale eller Ronaldo?
Ja, i och för sig. Det är hela den diskussionen. Ja, alltså Ronaldo gick ju för mer än vad han köptes för till exempel. Men det är också så här, vad var växelkursen? Ja, det där är lite rörigt faktiskt. Det är en djungel det här med CSC. Vi ska se om det har dykt upp något skoj här på TikTok och YouTube också. Om kollega Bodina skickar någonting, här kommer det. Vad tänker ni om Darwin Nunez, kommer en fråga. Ja, du sa att han skulle lugna ner sig. Jag tror att vi ska vänta med att analysera den värvningen allt för mycket. Han lärde sig någonting från hur han fick handskas med den, Andersen.
Ja, det klippet på Andersen och Nunez.
Ja,
alltså, wow. Alltså, man blev ju verkligen taggad och se hur...
Man går in och försvara själv, eller?
Ja, alltså det är häftigt att se, verkligen.
Det lite korpen.
Ja, alltså, det kändes
äkta. Går du omkring och knuffar på folk i korpen?
Ja.
Jag tycker det känns väldigt äkta och härligt på något sätt, och jag tycker det är skönt att Nunez visar känslor, men det är så tråkigt att han faller dit för det, att han använder skallen.
Men han har lärt sig något från det, tror jag också.
Det har han gjort.
Någon undrar, Ruslan Malinovski till Tottenham? Hade det varit någonting? Det har ju ryktats lite om Malinovski och en flytt från Atalanta faktiskt.
Du är väl så bredd då i så fall, eller? Han går ju inte in i topptrion, eller han tänkt som in i mitt, tror jag.
Jag tror han har tänkt på att de inte har en renodlad offensiv central mittfältare. Och att han då skulle kunna ge det alternativet, till exempel då när man ska förändra en matchbild eller ändra någonting, kanske flytta upp fler spelare. Då skulle han kunna vara ett alternativ att slänga in. Om du vill skifta från någon form av, ja, hur det nu blir. De spelar ju för sig en 3-4-3.
Ja, de jobbar ju mycket julgran liksom.
Ja, och de kanske vill gå ner på en 3-5-2 i någon match liksom. Och ha sån Kane eller Kane, Kulusevski, vad man vill ha själv. Och sen flytta ner och kan Malinovski komma in och ta den roll. Så har de det. Ja. Jag ser det som en vettig värvning om den kostar... Alltså inte överdyr. Det är en bra spelare, Ruslan Malinovski. Ja.
Definitivt.
Det är också frågor om, såklart, om... Ja, vi har pratat om Anthony, vi har pratat om Anthony och vi pratar om en annan Anthony nu, Anthony Gordon.
Aj.
Anthony, Anthony, Anthony. Ja. Gordon...
För den prislappen.
Ja, jag vet. Alltså om det börjar bli ett överpris här ska jag också Chelsea bara säga tack, men nej tack, vi går till något annat. Gordon verkar verkligen vilja genomföra flytten. Ja. Jag förstår, alltså Everton reagerar jätterimligt i den här situationen. Varför ska de pusha på det? Han är i princip den enda som har bidragit med någonting i den klubben under början av säsongen. Han är 21 år gammal, han är deras framtid. De ska ha otroligt bra betalt för att släppa honom nu. Samtidigt, om de får 60 miljoner pund, sälj, lås, spring.
Ja, spring.
Och sen så gå och bara snabbshoppa för de här pengarna och få ihop någon form av trupp. Och låna in en sån Elanga då, i sånt fall. Det ska ju säga, alltså jag sa nej, rör inte Everton med tång. Men samtidigt, om han skulle få en ordinarie plats och speltid i ett Premier League-lag, det är inte helt dumt det heller.
Nej.
Jag tror inte på Frank Lampard, de tränare skulle dock sägas, men det är en annan sak. Så är det. Många Antonis i omlopp, säger vi här från Sillypodden, när vi då sätter punkt för det här avsnittet och konstaterar att det är en vecka kvar till Deadline Day-sändningen här på Sportbladet. Vi kör ju såklart Deadline Day-sändning även i år, så häng med då. Blir ju uppesitta kväll då, det är alltså det 1 september som gäller, och det är då vi ska stänga det här helt galna sommarfönstret vi haft. Det ska bli kul. Snart är det deadline, helt enkelt. Deadline för det här avsnittet, det är dock nu. Stort tack Kevin, stort tack Sean, stort tack alla lyssnare och tittare.
Verkligen.
Och
stort tack till Bodin som vinkar här inne.
Ja, vinkar han. Ja, vi det in.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
In the supermarket you have eggs, class 1, class 2, class 3. And some are more expensive than others, and some give you better omelets.
That's the wrong information. Wrong information.
I didn't say that.
That's the wrong information.
Do you think I'm an idiot?
Wrong information.
Now look at me when I talk to you.
Your job is to tell the truth.
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.